Nåd vare med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss bedja. O Kriste, oss benåda så att i tron vi må ljus i din sanningsgåda, liv av din kärlek få. Till dig vårt hjärta längtar, från världens flärde trängtar till din rättfärdighet. Amen. Predikotexten idag läser vi i Markus evangeliets andra kapitel och en bit in i tredje, men vi börjar på Markus andra kapitel, den 18:e versen, i Jesu namn. Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom man och frågade Jesus: varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar? Jesus svarade: inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge brudgummen är hos dem kan de inte fasta. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då på den dagen kommer de att fasta. Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Då skulle det nya tyget riva bort ännu mer från den gamla manteln och revan blir värre. Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. En sabbat gick Jesus genom ett säresfält och hans lärjungar började rycka av ax där det gick. Då sa de fariseerna till honom: varför gör det sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade: har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga och inte hade något att äta? Hur han gick in i Guds hus då Abiatar var överste präst och åt skådebröden som endast prästerna fick äta, och hur han även gav till dem som var med honom. Och Jesus sade till dem: sabbaten blev gjord för människans skull och inte människan för sabbaten. Så är människosonen också herre över sabbaten. En annan gång gick Jesus in i en synagoga och där fanns en man som hade en förtvinad hand. Spänt iakttog de Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Han sade till mannen med den förtvinade handen: stig fram. Sedan frågade han dem: är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att döda? Men det teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade. Och till mannen sade han: räck ut din hand. Han räckte ut handen och den var nu frisk. Men fariseerna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom ur vägen. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Amen. En kristen människas frihet var ämnet för den här söndagen. Paulus skriver till de kristna i Galatien: till denna frihet, alltså frihet från lagen, har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. De kristna i Galatien, de hade, som Paulus skriver, fått Jesus Kristus framställd för sina ögon som korsfäst. De hade kommit till tro på Jesus Kristus som deras frälsare, och så hade de av falska lärare blivit förvillade så att de var på väg från friheten i Kristus in under lagens obarmhärtiga slavok. Här var det judaistiska lärare som ville ålägga de kristna att gå in under judiska lagbud och föreskrifter, något som skulle innebära någonting så avgörande allvarligt att de skulle komma bort ifrån Kristus, falla ur nåden. Och det är mot denna bakgrund man ska förstå hur Paulus med sådant brinnande nit går till storms emot de falska lärarna. Han säger att den som förvränger Kristi evangelium står under förbannelsen. Så allvarligt är det om man på lagens väg söker vinna rättfärdighet. Man kommer bort från Kristus, man faller ur nåden, man riskerar att gå evigt förlorad. Och när Paulus med sådan vrede stormar över förförelsen, så går han i Jesu fotspår. De som i dagens texter hävdade laggärningarnas väg till salighet drog också över sig Jesu vrede. Vi läste ju här hur han såg sig omkring med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade. I såväl evangelietexten som predikotexten konfronteras Jesus med de människor som gång på gång angrep honom för att han enligt deras mening satte sig över Guds lag. Och det syns som om sabbatsbudet var ett älsklingsbud för fariseerna. Vad det nu kan ha berott på att detta framställdes som så särskilt viktigt, men det var ju kanske ett tillfälle för där man fick möjlighet att för andra demonstrera sin gudsfruktan och laglydighet. Noga vakade man över Jesus och lärjungarna och vad de tog sig för på sabbaten. Och det var uppenbart att Jesus såg på sabbaten ändå på ett helt annat sätt än dem. Men Jesus sätt att tala om sabbaten hotade hela deras rättfärdighetsbygge. Hur skulle det gå med lydnaden för lagen, med fädernas stadgar, för att inte tala om fariseernas auktoritet, om folk började lyssna till vad den där mannen från Nazaren förkunnade? Och därför så måste man ju stoppa honom. Och så kan det gå så underligt till att man lyssnar till Jesu undervisning och sen går man och kommer överens med Jesu värsta fiender. När Jesus lägger sig vinn om att riktigt förklara Guds avsikt med sina förordningar och betygar att sabbaten var gjord inte för människan, att sabbaten blev gjord för människan och inte tvärtom, människan för sabbaten, och han bevisar den mannen med den förtvinade handen en välgärning och gör honom frisk, så blir resultatet att fariseerna går och överlägger med herodianerna om hur de ska röja Jesus ur vägen. Herodianerna, som av fariseerna närmast betraktades som hedningar, som de annars aldrig ville ha någonting att göra med, i fiendskapen mot Jesus kunde också de annars värsta fiender samarbeta. Fariseerna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom ur vägen. Vad var det då som gjorde att sådana till synes små saker ändå vållade sådan fiendskap mot Jesus? Varför var man så rasande på denne Nazarens läror? Det var att bakom detta rörde sig någonting mycket djupare än en tvist om lärjungarna fick rycka av ax på sabbaten eller inte, eller om Jesus fick bota sjuka. Det gällde frågan om salighetsvägen, om lagens eller evangelieväg till salighet, om människan blir frälst av idel oförskylld nåd eller om hon blir frälst genom att hålla lagen. Och då som nu så går det här den allra skarpaste gräns mellan sanna Guds barn och de som på ett eller annat sätt går kvar under lagens träldomsok. Om det så gäller uppenbara lagträlar eller om det är frågan om ett finare, mer fördolt slaveri. Gemensamt för alla som på ett eller annat sätt står under lagen är att man är rädd för ett fulltonigt, fritt evangelium. Man tror att predikar man evangelium i alldeles fullhet, så blir det alldeles för fritt. Det blir en lös lära som inte bidrar till några goda gärningar. Nu kan man prisa evangeliet, frälsningen i Kristus. Man kan tala om nåden, den fria nåden. Men på något vis så lyckas man alltid lägga till ett men. Någon sorts villkor. Det finns ju en så träffande och dråplig beskrivning av detta i allegorin om brukspatron Adamsson. Han blev ju Abrahamsson och fick av bara nåd flytta till staden Evangelium, där man fick bo av bara nåd för Immanuels skull. Men, och så hade man alltid ett tillägg man ville ha med. Precis som om Immanuel hette Immanuel män, som var enfaldig. Och när Justus Alsvoldi betygade att alla hans löften var ja och amen i Immanuel, så höll man med och så sa man att alla hans löften är ja men. Och så drog man på det. Och det är den där fina snaran av egen rättfärdighet, där man ändå, trots att man vill upphöja den fria nåden, friheten i Kristus, ändå vill smyga in något litet villkor. Något som ska till ifrån vår sida för att nåden ska gälla. Man lägger till några måsten som kan synas nog så oskyldiga. Man måste ju omvända sig. Man måste säga ja. Man måste ta ställning. Man måste förhålla sig rätt. Eller göra så eller så, och så vidare. Och så spinner man ett nät av människorgärningar runt det fria evangeliet, så att det inte blir helt fritt, utan att man också måste kräva något lite av syndaren. Tvistefrågan vi har hört om i dagens text, om sabbatsbudet, det har levt vidare som en tvistefråga långt in i våra dagar. En del av oss som har kommit lite till åren känner så väl igen från vår egen barndomshistoria inslag av det man kan kalla pietistisk lagträldom, där man på Nya Testamentets gudstjänstdag har flyttat över bestämmelserna som gällde för det gammaltestamentliga sabbatsbudet. Och så har man förlorat en del av den kristna friheten och lagt träldomsok på det kristnas axlar. Söndagen har blivit någon sorts gamla testamentets sabbat, inramad av en massa olika förordningar om vad man får göra och inte göra. Att det har skett så, det är frukter av oklarheter i läran om såväl utkorelsen, om den trälbundna vindjan, om omvändelsen och så vidare. Och det har medfört att det fria evangeliet, den oförtjänta, oförskyllda nåden, har blivit omgärdad av människostadgar som har skapat tyngda, osäkra kristna, där man aldrig helt och fullt har vågat tro sig få vara salig av idel nåd. Frukten har blivit att man har vänt blicken inåt mot sig själv, orolig och funderande över sitt eget nådastånd. I dagens texter så möter vi åtskilligt tal om sabbatsbudet och om dess tillämpning. Det hebreiska ordet sabbat betyder upphöra med arbete, vila. Och när Mose på Sinai får de två lagtavlorna, så får han också på stentavlan det tredje budet om sabbaten. Men det betyder inte att sabbaten var okänd dessförinnan. Den nämns inte från skapelsen fram till att mannat föll. Men när mannat föll, så talas det också i skriften om hur man på sjunde dagen firade sabbat. Och den dagen skulle vara helig, avskild och invigd åt Gud. Sabbatsdagen i Gamla Testamentet var också nära förknippad med befrielsen ur träldomen i Egypten. I 5 Moseboks 5:15 säger Mose: kom ihåg att du var en slav i Egyptens land, och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån med stark hand och utsträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen. I träldomen fanns ingen frihet, ingen sabbatsvila, där fanns bara trältjänst. Men när Herren hade befriat ur trältjänsten, då får man vila. Då får man vila i vad Herren gjort, i syndernas förlåtelse, i väntan på den eviga sabbatsvila som finns kvar för Guds folk. Sabbaten var också någonting som skilde Israel från hedningarna. Hedningarna, de som inte hörde Israels Gud till, firade ingen sabbat. Men sabbaten var tecknet på förbundet mellan Gud och Israel. Och sabbaten blev också gudstjänstdag. Tredje Mosebok 23. Under 6 dagar ska arbete utföras, men den 7:e dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete ska ni då utföra, det är Herrens sabbat var ni än bor. Och precis som sabbaten och dess firande i Gamla testamentet skilde Guds folk ifrån hedningarna, så är det också i Nya förbundet med Nya testamentets sabbatsdag. Då samlas de kristna till gudstjänst. Då firar de vilodag som en förberedelse för den himmelska vilan. Profeterna varnade för att bryta sabbaten. Om du hindrar din fot på sabbaten att göra vad du har lust till på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar den till Herrens ära, om du förhärligar den genom att inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust till eller tala tomma ord, då ska du fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. Jesaja 58. Bland judarna hade man undan för undan utformat ett regelsystem för sabbaten. Man hade 39 huvudavdelningar av förbjudna handlingar, och på detta hade man sedan 100-tals detaljföreskrifter med olika sorts bestämmelser. Det var förbjudet att så och plöja, skörda, tröska, baka, spinna. Man fick inte tända upp eld. Man fick inte hamra, man fick inte knyta eller lösa upp knutar, för att ta några exempel. Och det här iakttogs också bland fromma judar på Jesu tid. Allt slags arbete var förbjudet. Och det är därför som vi läser här i texten hur fariseerna klandrade Jesus för att lärjungarna ryckte av ax på sabbaten när de gick genom ett sädesfält. Det kunde ju uppfattas som en sorts skördearbete. Och den lame som Jesus hade botat på sabbaten och blev tillsagd att han skulle ta sin bädd och gå hem, så mötte han fariseerna som talade om för honom att det var förbjudet för honom att bära bädden han hade legat på eftersom det var sabbat. Och man fick inte ens hjälpa sjuka på sabbaten, och det framgår också av texten vi läste här. När Jesus i synagogan träffade på mannen som hade en förtvinad hand, spänt iakttog det Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. Det ville få något att anklaga honom för. När vi i apostlagärningarna läser berättelsen om Jesu himmelsfärd, så står det att sen att lärjungarna vände tillbaka till staden och Oljeberget låg alltså en sabbatsvägs avstånd ifrån Jerusalem. Och en sabbatsväg, det var vad man hade räknat ut att man hade rätt att färdas på sabbaten. Det var ungefär 1200 meter. Och som ni känner till så kallades ju dagen före sabbaten för tillredelsedag. För man hade ju bestämt att man inte heller fick laga mat på sabbaten. Och i samband med Jesu begravning så var det ju bråttom att få ta ner den döda kroppen och få den lagd i graven. Men man hann inte göra i ordning den döda kroppen förrän sabbaten bröt in. Och därför kom man ju tillbaka på påskdagens morgon för att göra det som man inte hade hunnit med förut. Och så kommer med Jesus någonting alldeles nytt. Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Kärleksbudet står över sabbaten, säger Jesus. Matteus 12. Om ni hade förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtigt och inte offer, så skulle ni inte ha dömt det oskyldiga, ty människosonen är sabbatens herre. Med Kristus, Guds son, Messias, upprättas det nya förbundet. Gamla testamentet, som var en skuggbild, ersätts av Nya testamentets verklighet. Och i de första kristna församlingarna så var det huvudsakligen judar som hade blivit omvända. Och för dem var det också naturligt att fortsätta sabbatsfirandet och delta i judarnas gudstjänst. Samtidigt hade den nya tiden brutit in. Det gamla var på väg att försvinna. Hebreerbrevets författare skriver i det 8:e kapitlet om detta. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte ett sånt som jag slöt med deras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig, från den minste till den störste. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Och så fortsätter författaren. När Herren talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat, men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. När vi läser i apostlagärningarna så ser vi också hur de kristna församlingarna gick igenom en brytningstid. Man skulle lämna gamla förbundet bakom sig och gå in i det nya. Vid apostlamötet i Jerusalem fick man försöka hitta en framkomlig väg i förhållandet mellan de judekristna som var uppfödda med det gamla förbundets ordningar och de hedna kristna som stod så främmande inför mycket av det som för judarna var så självklart. Och så fick man utfärda förordningar som skulle gälla under en övergångstid. Och när Paulus kom till Jerusalem läser vi Apostlagärningarna 21 om hur han i kristen frihet, för att inte väcka anstöt, bar fram de föreskrivna offren för fyra män som hade avlagt nasirlöften. Men så småningom avtog sabbatsfirandet på den 7:e dagen. Och man visste redan i urförsamlingen att sabbaten tillhörde gamla förbundet. Och därför började man samlas på första dagen i veckan. Lukas skriver i Apostlagärningarna: efter det osyrade brödets högtid seglade vi själva från Filippi, och fem dagar senare träffade vi dem i Troas, där vi stannade i 7 dagar. Den första dagen i veckan var vi samlade till brödsbrytelse. Paulus samtalade med de församlade eftersom han skulle resa nästa dag, och så vidare. Så började man alltså samlas till gudstjänst på första dagen i veckan. Och i första Korinthierbrevet 16 framgår det också att man tog upp kollekt på den dagen. När det gäller insamlingen till det heliga ska ni också göra som jag har föreskrivit församlingar i Galatien. På första veckodagen ska var och en av er hemma lägga undan och samla ihop vad han lyckas spara, så att insamlingarna inte sker först vid min ankomst. Skilsmässan från gamla förbundet innebar också att man skilde sig då från den gammaltestamentliga sabbaten. De hedna kristna firade aldrig, det blev aldrig vanligt bland dem med sabbatsfirande. Men judaisterna, de som ställde till oreda i församlingar, både i Galatien som jag nämnde i inledningen och också på många andra håll, De stred för att behålla ordningar som hörde gamla förbundet till. Man blandade samman lag och evangelium och fordrade att de kristna bland annat skulle låta omskära sig. Och det som så gjorde, de ivrade också för ett införande av sabbaten i de kristna församlingarna. Det är därför som Paulus fick skriva till de kristna på olika håll och varna dem för dessa villolärare. Kolosserbrevet 2. Låt ingen döma er för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. Och i Galaterbrevet. Tidigare, då ni inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Men nu då ni känner Gud, ja, än mer har blivit kända av Gud, hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag har ansträngt mig förgäves bland er. Men Paulus är också mild emot den som är svag i tron, och också när det gäller frågan om sabbaten. Romarbrevets 14. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. En har tro till att äta allt, en annan som är svag äter bara grönsaker. Och lite längre fram fortsätter han: den ene sätter en dag högre än en annan, den andra håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. De första kristna såg inte söndagen som en fortsättning på den judiska sabbaten. Och det finns inte heller någon biblisk förordning som föreskriver att söndagen ska vara Nya testamentets sabbatsdag. Nya testamentets gudstjänst spränger ramarna. Det har kommit någonting nytt. Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Då skulle det nya tyget riva bort ännu mer från den gamla manteln, och revan blir ännu värre. Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så skulle vinet spränga säckarna, och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Så har de kristna i frihet alltifrån apostlarnas dagar samlat på den första dagen i veckan. Det var ju uppståndelsens stora segerdag. Och då samlades man för att höra och läsa Guds ord och fira det heliga sakramentet till Kristi åminnelse. Det finns vittnesbörd från den kristna kyrkans allra första historia. Kyrkofadern Ignatius, som föddes omkring år 35 efter Kristus, han kallades den lysande på grund av sin stora skriftlärdom. Och han skriver om sabbaten och de kristna att dag, den heter ju så på flera språk. På den dagen samlas vi omkring rättfärdighetens sol, han som har gått upp med salighet och läkedom under sina vingar. Med tiden förändrades synen på söndagen. Romerska kejsare stiftade lagar för söndagen, och inom romersk-katolska kyrkan var det redan på 800-talen en inriktning mot att söndagen blev ett lagbud genom vilket nåden skulle förtjänas i likhet med sabbatens firande. Reformationen bröt med detta. Mycket skarpt försvarade man den kristna friheten och gör upp med dem som ville binda människornas samveten, bland annat med påbud om söndagen som en sorts Nya testamentets sabbatsdag. Man skriver klart och tydligt att skriften har avskaffat sabbaten. Och man säger att det syns som de första kristna, just för att markera att man skilt sig från Gamla testamentets sabbatsfirande, började fira gudstjänst på första dagen i veckan istället. Och man visste, reformatorerna, att oklarhet i dessa stycken riskerade själva grunden, nåden, alena. Men blir det inte så då, om man också på det här området betonar en kristen människas frihet från lagen, då är det väl ingen som bryr sig om att helga vilodagen, att rätta sig efter vad tredje budet både påbjuder och befaller. Blir det inte så, om man predikar evangelium för fritt, att man egentligen gör Guds lag om intet? Paulus, han påstår precis raka motsatsen. Han säger att tron på den fria nåden verkar alldeles tvärtom. Han säger, genom tron upprätthålles lagen. Romarbrevet 3:31. Och också söndagsfirandet bevisar detta. För den som förr levde i synd och värld, men som av frälsaren blev uppsökt och omvänd, så får söndagsfirandet en annan dimension. Då man förr kanske använde söndagen till att på ett alldeles särskilt sätt demonstrera sin frihet från Gud och hans ord, så har man, när man har sluppit ut ur syndens slaveri, fått en glädje i att med Guds barn samlas till att läsa och höra Herrens ord och att lovsjunga honom för alla hans välgärningar. Det är inte så för den kristne att söndagen är ett lagbud som ska uppfyllas. Det är en stor nådegåva att ta vara på och noga vårda. Luthers förklaring i Stora katekesen till tredje budet är så utomordentligt lärorikt, och läs gärna den i det här avseendet. Hur Luther fasthåller friheten samtidigt som han undervisar om söndagens, om vilodagens helgande. Vi sjöng här i en av våra sånger för idag: lagen den dödar och kräver ju blott, och slår oss så neder till jorden. Men den som sitt liv ut i Kristus har fått, helt frigjord från lagen är borden. Ej så liksom gällde nu lagarna i mer, fast hellre blott så att man därute ser en vän som man gärna vill lyda. Och så är det också när det gäller söndagen som Nya testamentets vilodag. På den dagen får jag som en stor nåd vara fri från mitt arbete, om jag nu inte har den typen av arbete där jag är anställd för att arbeta också söndagen. Men det är en nådegåva, som jag har sagt, att ta vara på, att på den dagen få vara fri att fira gudstjänst. Måste jag alla andra dagar i veckan umgås med icke-kristna, så får jag den dagen vara tillsammans med Guds barn. Den dagen har jag också möjlighet att tillfälle att besöka gamla och sjuka och att göra mycket annat gott som jag annars under arbetsveckan inte hinner med. Men det är med oss och de goda gärningarna precis som mannen med den förtvinade handen i vår text. Vi behöver ta vara på alla tillfällen att komma inför Herren Jesus, så kan han liva upp och gjuta nytt liv också i våra förtvinade lemmar. Idag, på söndagen, Kristi uppståndelsens dag, vill vi särskilt lovsjunga Herren för den saliga frihet han har vunnit åt syndare, för befrielsen ur träldomen under synd och lag, för syndernas förlåtelse och för den eviga vila han av nåd alena har berett oss i frälsarens sköte. Det är detta som är Nya testamentets vilodag, Nya testamentets sabbat, att han, Herren Gud, får förbereda oss för den eviga vila som står åter för Guds folk. Guds nåd hjälper oss alla hem till denna vila. Amen. Herre Gud, himmelske Fader, vi ber dig, låt din helige Ande leda oss så att vi gärna hör och tar emot ditt ord. Låt oss genom detta ord bli helgare, så att vi sätter all vår förtröstan till din son Jesus Kristus, att han alena är vår rättfärdighet och vår återlösning. Amen.